Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, då vill vi önska er välkomna att kliva in i skåpets mysiga värld. Här är det både vassa armbågar och fluffiga knytnävar. Men i all vänskaplighet. Kan man säga så? Nej, det kan man inte säga. Vassa armbågar är verkligen inte. Men jag tänkte mer att vi, jag ville mer säga att vi, det är inte bara fluff eller fluff, utan vi
vänder. Vassa lite armbågar när vi tycker olika.
Ja.
Och slåss för
vi är ju inte, vi kränker ju inte varandra.
Jo då, jag ska börja.
Men den här mafioso-rösten som vi hör nu, det är alltså Johanna Svanberg. Jag heter för övrigt Cecilia Blankens. Och den tredje personen, det är...
Det är jag,
Peppe Öhman!
Jag får be om ursäkt för att min röst låter som den gör. Jag känner också att jag kan... Att möjligtvis så sitter jag och skriker in i mikrofonen, för att jag märker inte riktigt hur högt jag pratar. Ni får säga till mig om det är extra irriterande.
Jag undrar om det vore en affärsidé att liksom göra pengar på sin förkylning. Om man till exempel är förkyld och har en speciell röst. Mm. Att man då kan höra av sig till så här... mafioso-patrullen och bara, hör, jag har en jävla bra röst just nu. Så kan man liksom ringa anonyma samtal och skrämma folk och sånt.
Jag måste säga att jag tycker ofta att det är ganska härligt att vara hes. Ja. För att ja, min vanliga röst är så otroligt fånig och irriterande. Ja, men du vet, man bara, ja, vem är det som pratar? Och sen när man äntligen får höra,
jag igen.
Får höra den här mörka, eller inte sexiga, men annorlunda rösten.
Det är härligt. Ja, jag tycker det är supersexy, Johanna. Mm.
Ja, tack, tack. Snoret, du skulle se det, det är läckert.
Mm. På tal om sexigt, Peppe, du gjorde ju precis en intervju om gamla människor precis innan vi spelar in nu.
Ja, som... så här är nästan varje morgon. Jag gör en podd som heter Vad vi vet idag, som är, ja, men den utkommer 3 gånger i veckan och är bara 5 minuter korta. Jag talar med en expert i 5 minuter och det kan handla om allt från Ryssland till prepping till skolan. Och idag gjorde jag en intervju om äldres sexualitet.
Oj,
och det var så spännande, för jag kände också att jag kände ett visst motstånd.
Du måste också säga ett åldersspann på äldre, för att vissa tänker redan här 40 plus. Alltså,
ja, 43-åringar är uppåt liksom. Nej, men alltså det är ju... Att du frågade är bra, Johanna, för att det fanns liksom inte någon, alltså vissa, de yngsta var liksom mellan, alltså över, lite över 50. Det, alltså, och det var noga, det är liksom en bok som har kommit ut som handlar om det på baserad av forskning, och det handlar om att åldern inte är så kronologisk som vi kanske vill tro. Vi vill ju kategorisera in att så här är alla 30-åringar, så här är alla 40-åringar, så här är alla 20-åringar, så här är alla 80-åringar. Men att vissa människor, jag menar, är helt enkelt yngre än sin kronologiska ålder. Och, men om man ska så där stereotypisera, så handlar det liksom om folk som var kanske närmare 80 då än 43. Och det handlar om att sexualitet är en jätteviktig del, men väldigt många människor som jobbar med äldre människor vill liksom inte, eller liksom kanske inte riktigt tar sig an det här, vill liksom inte se äldre som sexuella varelser, eller har inte liksom redskapen i sin yrkesroll.
Vad menar du, att de ska ta sig an deras sexualitet?
Nej, men inte fysiskt, herregud ändå. Men de tycker att det är lite så jobbigt när liksom äldre vill ha liksom, för att det enda vi ser, ja,
men det tycker man väl oavsett vilken ålder. Om jag vore sjuksköterska, alltså åt en 20-åring, så skulle jag tycka det var jobbigt om den skulle plötsligt börja ha sexuella behov som skulle
kanske
behöva
också därför
det
inte är hanteras. Johanna.
Nej, det skulle du verkligen inte tycka. Det är ju som att, alltså det är väl en helt naturlig grej, att om du är gynekolog så kan du inte bli chockad varje gång du ser en vagina liksom.
Ja, men nej, det är, men det är väl klart. Men jag vården, förstår inte varför det skulle vara värre för den som jobbar med äldre människor.
Det är det, men för det helt enkelt inte, finns kunskap om att hur för sexualiteten förändrats. Alla har liksom inte samma fysiska möjligheter. Och också finns det en uppfattning om att äldre människor också är mest heterosexuella, men det finns ju för att de kanske kommer från en tid där det inte var möjligt att leva ut, om man är HBTQI-person, att leva ut sin sexualitet. Så man har kanske levt liksom i ett heterosexuellt förhållande hela sitt liv, och sen först nu när det samhället öppnar upp lite för andra människor så kanske man vill leva ut sin riktiga sexualitet, och det blir väldigt jobbigt för, ja, men det är folk som har svårt att förstå det här som jobbar, eller kanske förstår det, men vet inte hur man ska hantera det om man jobbar till exempel på ett äldreboende. Så kanske också finns praktiska problem på äldreboenden eftersom man har ganska lite privatliv där om man är äldre och bor på ett sånt. Nu är jag verkligen inte expert på det här, ska säga. Jag vill bara referera till den här boken jag läste och intervjun jag gjorde.
Men jag hade en kompis, ja, jag säger hennes namn, det var Miranda. Hon, när vi var 20-ish, jag vet inte, det kanske fortfarande stämmer, men nu är hon ju liksom 40 plus, så att jag hoppas att hon har kommit över det. Men hon var liksom så här aggressiv mot tanken på att människor liksom över 50 låg. Hon ville liksom typ, det var liksom på nivån att det skulle liksom... borde kastreras. Förbjudas. Ja, hon tyckte att det var,
men hon hade kanske tankar. Traumatiska upplevelser med sina föräldrar. Eller
kanske,
inte med.
Har ni sett, ja. Har ni walked in på era föräldrar?
Nej, jag har skonats.
Jaha, okej. Okay.
Jag har ett svagt minne av att när jag var liten bodde på hotell och att mina föräldrar hade sex i hotellsängen.
Mm. Jaha, ja.
Ja, nu sa jag det. Mina föräldrar har legat med varandra.
Ja.
Nej men alltså, så jag tror också, jag vet, men så här, okej, det som inte har någonting med den här intervjun som jag gjorde att göra, men jag kommer ju ut varje vecka med ett nyhetsbrev där jag listar allt de bästa artiklarna jag har läst i veckan. Den heter, man kan googla på Peppes nyhetsbrev, finns på Substack. Och du läste en artikel som handlar om hur speciellt manliga skräckfilmsregissörer jätteofta använder nakna äldre kvinnor som liksom det man är mest rädd för. Det är äldre nakna kvinnor i en källare eller i ett badkar som i The Shining liksom. För att det är, men typ det äckligaste de kan tänka på. Och det är ju otroligt sorgligt. Men det säger ju också ganska, för jag tänker att vår kultur, det som vi ser, alltså den media som vi konsumerar, så är väldigt lite sexiga äldre människor som liksom har några fysiska behov, utan det är bara unga, vackra människor som ligger med varandra. Så jag fattar att det finns fetischer om man gräver lite ner liksom i någon slags porrträsk, men sådär, liksom mainstreamkulturen.
Då känner jag bara, jag har ännu en sak man måste liksom ta tag i och ändra på. Alltså för egen del. Jag känner liksom, jag har liksom så lite tillit på att andra kommer göra det, så jag känner att jag hela tiden måste vara den som själv bara skiftar synen på saker och ting. Så det får bli jag. Och det ligger ju inte helt långt bort.
Så det får bli jag. Jag älskar den här tiden, så det får bli jag.
Ja. Ja, någon mer får gärna haka på, men jag tänker att det är väl...
Hur kommer du göra?
Nej, men jag vet inte, jag har inte en plan, men jag fortsätter ligga och prata om det, tänker jag väl, basic. Det är väl något sånt, något där vi kommer landa kanske, vi får se.
Men varför var det så skräckinjagande med nakna kvinnor? Är det för att det ska förstöra deras bild av, alltså när de väl ser en yngre kvinna igen, att det kommer vara liksom så traumatiskt att de alltid kommer se den äldre framför sig? Eller varför?
Ja, men jag tror det. Jag tror att de bara, alltså, för dem är det verkligen traumatiskt att säga att kvinnor kanske inte har jättestora och fasta bröst hela tiden, för det är det som är sexuellt. Och så kommer det någon liksom lite ett så här benrangel med strippigt hår och vill krama om dem, och det är liksom det hemskaste de kan. Ja, men det är det vidrigaste de kommer att tänka på, därför använder de det liksom äldre kvinnor i skräcken.
Vet du vad som ändå är roligt nu, Peppe? För nu har du tipsat om en podd som du gör och nu ett nyhetsbrev. Nu undrar jag, vad kommer vara nästa media som kommer nämnas i den här podden? Alltså som, just för att du är en sån produkt, eller vet du, du producerar så mycket.
Innehållsmaskin.
Ja, exakt. Innehållsmaskinen. Ja. Att nu vill jag, ska det komma en YouTube-sändning eller något så här? Ja, men då ska jag göra en live med där. eller något sånt där.
Nej, jag har ju en blogg. Vi kan ju typ som, jag tror just den på bloggen. Jag tycker, jag tycker inte man ska sätta alla sina ägg i social media-korgen, för att man vet aldrig när Elon Musk kommer och köper upp det. Och då är det bra att ha en blogg som man själv bestämmer. Ingen algoritm bestämmer över, utan man bestämmer själv vad man skriver, när man skriver och liksom hur det ska nå ut till folk. Så att, ja, men i alla fall, nu tycker jag, alltså jag tycker vi alla ska hoppa på sistans tåg och se liksom mer, men inte se gamla människor som bara gulliga. För jag tänker också, antingen ser man dem som äckliga.
Men vad pratar du? Alltså, jag tycker gamla människor, för jag tänker ändå sådana som vi när jag säger gamla. Alltså, nej, men du tänker 80-åringar.
Nej, men Johanna.
Ja, men typ. Alltså jag fattar att, nej men jag fattar ju att du inte pratar om det, men jag menar andra som lyssnar kan höra, ja men okej, man är 40 plus.
Alltså för att på, ja, men det är väl uppenbart att människor 40 plus ligger, och då tänker jag skola, ja, jo, 20 visst. År framåt i tiden och vi gör en podd på samma ämne, då kanske man är i den fasen, alltså, ja men det är väl uppenbart att kvinnor 60 plus ligger. Alltså det kanske man bara inte tror.
Nej, liksom. Om vi snackar om 80-åringar, alltså jag tänker om du nu ska vara en som ändrar synen på det här, det är ändå några år kvar tills du kan göra det.
Ja.
Eller du menar att du börjar redan nu med att...
Ja då, men jag har väl redan börjat. Är inte jag liksom, är inte jag den starkaste förespråkaren för logistiken, som Rita Zachary har kallat det?
Logistiken Blankens.
Ja, ja visst. Jag tar den. Mina barn älskar. Ja. Kommer älska det. Nej, men det är en annan sida av det myntet. När ska man börja liksom snacka med det här om sina barn? Ska man det eller ska man inte? Jag kan tycka att det är ganska spännande i sig.
Vadå, om vad? Väldigt...
Sex.
Jaha, överhuvudtaget.
Alltså, nej, men jag menar, de kommer väl själv en vacker dag vara där. Och ska man då vara så här, aha, har du gjort det? Alltså ska man liksom...
Gjorde du det med din mamma? Nej, jag kan inte tänka mig något som jag mindre ville.
Nej,
med mina
men
föräldrar.
Jag kanske borde ha gjort det, kanske inte med min mamma, men någon i alla fall, vuxen person.
Fast det är väl det man har kompisar till också?
Ja, eller inte. Alltså, ja, absolut. Jag menar inte att jag vill verkligen inte veta detaljer. Så. Men jag menar mer liksom så här, du vet att det kanske kan vara bra att så här gå igenom så här, aha, men hur kändes det? Och var, liksom, vänta, var jag verkligen redo för det här? Kändes det bara, eller liksom, jag vet inte.
Men jag vet, alltså, nej, men jag har också funderat på det där, men jag tänker liksom, för att jag tror att vi som föräldrar, alltså våra generation, vi har på många sätt, eller många av oss i alla fall, ett närmare förhållande till våra barn, och man ser med sig själv mer som kompis kanske, eller vet, man... Ja, det är färre gränser. Ja. Nej, det är inte lika liksom uppdelat, tycker jag.
Nej.
Men däremot så gör ju det också att man ibland kanske trampar över gränser som man inte...
Nej, precis. Men det är lite det jag menar.
Ja. Men man kanske bara får hålla öppet och se om de vill, så kan man göra det såklart.
Mm.
Men man ska väl kanske inte bara, okej, nu borde jag ge mig på det här. Och snacka nej. Med dem.
Nej, eller borde man det? Alltså, så att jag menar inte att jag ska, liksom, vill inte veta detaljer och sådär. Verkligen inte. Men jag tänker att man lämnar, när man inte säger något så lämnar man ingen dörr öppen. Då har man ju lämnat dörren stängd. Så man kanske i alla fall behöver liksom ta upp ämnet så här. Alltså, ja, jag märker då ska ju du också ha sex. Och det. Alltså jag vet inte riktigt. Men jag menar att man bara är lite så här chill med det, så att... Det inte blir...
Exakt det, jag tror det, att man är chill med det. För jag tänker att min mamma var väldigt tydlig, och min pappa för den delen också, men att det inte var, den dörren var låst liksom.
Ja.
Det fanns ingen, ingen det stod...
På vilket sätt var de tydliga med det?
För att de inte pratade om det alls.
Men det är det jag menar, och det kan ju vara så att man är chill med det, men det tolkas som att den dörren är låst när man inte säger något, fast man egentligen går runt och är chill bara. Det kanske våra föräldrar också var, de kanske var så chill så är det inte klokt, men vi tolkar det som bara, det här får du, det här pratar vi inte om.
Sen tror jag, sen har jag, alltså jag pratat om det här med några andra kompisar som har äldre barn och liksom lite äldre tonåringar, och de klagar på motsatsen, att deras barn berättar liksom lite för mycket, att det är liksom lite för detaljerat om sexliven och deras, liksom barnens sexliv, och så tänker jag barn som är i närmare 20 och hur föräldrarna känner mest sådär att det här är liksom för, jag vill inte veta om exakt vilka ställningar ni har testat på.
Nej men gud, nej, och, gud vill jag inte veta heller.
Och en annan, en kompis berättade hur hennes dotter som då var liksom, ja, men tonåring. Satt allihopa i bilen och pratade om något annat, och sen tonåringen bara så här plötsligt att, men när man har sex måste man verkligen slicka den andra rumpan, för jag tycker att det verkar jätteäckligt. och jag menar, det är ju, ja, det är ju en fråga som man är oförberedd på att svara på faktiskt.
Ja, och det är därför jag menar, man behöver kanske prata om det lite mer. Alltså, jag kan ju inte gå runt och tro att jag är chill och sen hålla käften.
Men man kanske kan också vara lite smooth och inte prata om, alltså, själva barnet, vad den håller på med.
Nej,
eller,
vet,
sådär, utan nej, att man istället så här, okej, det finns uppfattningar om att man ska göra det här, eller, och att det går till så här. Men alltså, du vet, när man pratar mer generellt kanske.
Får jag säga, ni som lyssnar, om ni har, ni kanske har äldre barn, eller ni kanske har någon supersmart erfarenhet eller tips om det här som ni vill dela med er av till oss och som vi sen kan dela vidare, så kan ni alltid skicka DM till oss och bara, jag vet inte, det kan väl vara om ni har någon egen tanke eller erfarenhet som har, ja, som ni tyckte funkade eller vad det nu kan vara, eller som inte funkade, vad vet jag.
Det är ändå... Eller en skräckhistoria. Tycker vi alltid om att höra.
Ja, det vill man att höra. Men jag tänker också att det finns bra, alltså, om man börjar jättetidigt. Alltså, min dotter är ju bara, fyllde nyligen 6, och hon har en klasskompis som hon gillar jättemycket. Och han gillar henne så mycket att han vill pussa henne hela tiden. Och hon vill ju bara liksom hänga med honom, hon vill inte pussa. Så jag tänker att det är ett jättebra sätt för henne. Vi pratar mycket om att hon kan säga stopp. Att ingen får pussa henne om hon inte vill det. Jag är nästan så här... Alltså både lite arg på det aset som vill pussa henne, men också glad över att den här... Men kunde prata om det, att hon bara säger att han har verkligen no business att röra henne om hon inte vill det.
Det som svenska barn får lära sig med stopp min kropp.
Ja, precis. Mm. Stop my body. Man är så rysk, den här pojken.
Inte riktigt njet. Samma.
Vet du vad? Det enda ordet hon kan på ryska är faktiskt njet. Det är ju...
Viktigt. Hon har behövt lära sig det the hard way. En rysk fastklistrad, en liten rysk pojke fastklistrad. Vad säger ryssarna i USA förresten om allt som händer med Ryssland just nu?
Jag har försökt fråga lite försiktigt. De säger ju alltid att de kommer från typ sådär, de kommer inte från Ryssland, de kommer från Moskva. Uh-huh. För de är nästan alltid från Moskva. Och det är liksom, och så säger de jättesnabbt att de har bott här i 10 år. Eller jättelång tid för att, och men det finns en ukrainsk barn också på Miley's klass, och det är lite kyligt, upplever jag, mellan den ukrainska mamman och den ryska mamman. De vill, jag vet inte om det är personligt eller om det är liksom något annat, men de tycker om att snacka lite illa om varandra.
Man kan absolut förstå att det inte blir helt lätt, den relationen. Ja, vi sålde vårt hus i Farsta till en familj från Bosnien. Och då satt vi med oss och fikade hos dem och kom in på Jugoslavienkriget, eller vad säger man?
Ja.
Forna Jugoslavien och upplösningen av det. Och hon berättade om, det här liksom är ju sånt man själv kanske inte fattar, men hon kan fortfarande liksom, det är så många, det är som trauma för henne såklart, på 90-talet flyttade hon till Sverige, så många familjemedlemmar som har blivit dödade och sådär. Så hon kan inte, när hon liksom, serber i Sverige, det är liksom, det är frostigt. Hon kan inte liksom, nej, det är inte, hon, det sitter i, och det kan man ju absolut förstå, för att det är klart att det inte var den personen som var personligt ansvarig för att det blev som det blev, men man kan förstå att det blir symboliskt såklart, blir så. Jag tycker man hör i varje dag och på all överallt så här, oj, världen just nu, och det är mycket, och det är det ena med det andra, mycket som händer, och så är det ju absolut, men så har det ju också alltid varit, alltså sen händer det ju, kokar det ju till sig lite extra mycket då och då, men vi lever ju med allt som händer på ett helt annat sätt nu för tiden. Innan kollade man på nyheterna 9 på kvällen och fick sin dos väl vald, då man kanske läste tidningen, och däremellan fick man vara fredad liksom. Men så är det ju inte för oss, vi får ju panga ju på, men liksom, det är klimatkris, det är liksom Donald Trumps eventuella presidentkandidatur, det är Ja, det är det ena med det fjärde och det kommer liksom någon sån sak i var tionde minut. Och det är inte klart konstigt att, och ekonomin ska vi inte ens prata om, och lågkonjunktur, och blir, kommer folk bli av med jobben, kommer räntorna, kommer jag ha råd att ha kvar mitt hus och så vidare och så vidare. Mycket oro helt enkelt. Hur känner ni? Är ni the worrying kind?
Johanna, du är verkligen inte the worrying kind.
Jo, alltså så... grejen är att jag oroar mig väldigt mycket hela tiden, men sen är jag ganska bra på att stänga av det, för att det är lite grann så, jag är ganska flygrädd också, men där har jag liksom kommit till att man bara, okej, men jag vet att jag kan inte göra någonting åt det här om jag nu sitter på det här flygplanet, så att då måste jag bara släppa det tills det händer, så får jag väl panika då. Ja, det är inte direkt ett, det är inte ett råd jag kommer med, men jag vet inte, man måste ju bara lära sig hitta. Jag vet, om jag skulle gå in i alla mina oro... Om jag bara skulle gå in i allt som jag oroar mig för hela tiden, då skulle jag inte kunna göra någonting annat. Så då måste jag bara släppa det. Och därför verkar jag orolig. Förstår ni?
Ja, fattar. Ja. Pepe, du då?
Jag tror att jag är ganska orolig. Jag är kanske för dum för att oroa mig. Eller så är jag för... ja, alltså, det är klart, jag är ju inte liksom en sociopat. Jag oroar mig såklart för mina barn och klimatet och demokratin i USA, tänker jag jättemycket på. Men jag försöker hantera det på, men som Johanna också, försöker hantera det på något sätt. Jag försöker läsa på. Jag tänker att om man kan mycket, så då finns det åtminstone, då vet man åtminstone, då kan man konkretisera sin oro på något sätt. Då har man liksom en överblick på det. Ibland går det ju inte, ibland blir man bara ännu mer orolig då. Men det känns ändå skönt att kunna saker. Men så tänker jag mycket på det, jag har ju, alltså jobbar ju med en otrolig kvinna som heter Maja Norgran. Vi har ett kvinnonätverk som heter Friday Lab tillsammans, och hon pratar mycket om just i de här tiderna när folk är lite oroliga, hur man ska hantera det. Och ser hon så här att ett tips är att man funderar, okej, vad är det värsta som kan hända? Jag förlorar jobbet eller jag måste flytta. Men vad händer sen då? Okej, jag måste flytta till någonting mindre. Då flyttar jag från hus till en lägenhet. Och så målar man upp det scenario. Är det verkligen det så fruktansvärt? Okej, jag gör det. Och vad händer sen då? Sen men lever jag mitt liv och sen gör jag det här och det där. Alltså att man på något sätt inte låter tanken bara... låter liksom sin oro växa till ett på något sätt oformligt monster som är ganska abstrakt. Utan man bara tänker vad som kan hända. Eller man kanske oroar sig för att vågar man byta jobb för det liksom osäkra ekonomiska tider. Och så byter man jobb och så visar det sig att den här startupen man börjar på går i konkurs och då är man arbetslös. Men vad händer då? Okej, då kanske man kontaktar sin gamla arbetsgivare och får jobbet tillbaka. Då kanske man kontaktar någon annan som kan erbjuda en jobb. Alltså att man på något sätt tar scenarier liksom från det värsta och vad händer sen och vad händer sen och vad händer sen. Och ofta kommer man fram till att i slutändan så kommer man ändå att klara det.
Ja.
Förstår
men det där, vet du, det där är... utan att veta att det var Majas bästa tips, så är det precis min strategi också i såna här, liksom, särskilt när det gäller ekonomi och jobb och sånt där. Då tänker jag alltid så här, okej, men om allt shit hits the fan, då kan jag ta med familjen. Vi kanske kan bo i sommarstugan, och kan vi inte det om vi måste sälja till och med den, ja, men då får vi bo liksom i Mariestad, min hemstad. Vi kan nog få en tvåa eller en trea på något jävla sätt, någon hyresrätt i Skalgå. Jag kan jobba i hemtjänsten. Och så tänker jag så här, vore det så hemskt? Och bara, nej, ganska mysigt, tänker jag då. Mm.
Och äntligen kommer jag jobba någon som är sexpositiv i hemtjänsten.
På tal om sexpositiv och Mariestad, så kommer jag nu på, när jag var typ 15, så lade jag ut massa lappar i brevlådorna runt om i stad om att jag ville gärna städa hemma hos folk. Så det gjorde jag på eftermiddagen efter skolan. Och bland annat en farbror som hade otroliga ploppögon. Aldrig sett något liknande. Det var som att det var typ bara en liten botten som satt in i huvudet. Resten hängde liksom utanför priset. Och han hade också hittat på alla de här vägskyltarna. Det är han som har designat dem. Och det är även den här lilla vägskylten med två kullar på, berättade han många gånger att det var sekreterare Olssons bröst och sånt där. Nej, det var så mycket som skulle dammsugas under saker hela tiden hos den här gubben. Det skulle ligga så bara, tar du lite längre in under soffan? Fick man ligga på knä och hålla på med en jävla dammsugare med röven upp i vädret. Och det var ju, ja det fattar man inte, men det var ju lite, det var inte kul, men han gjorde ju ingenting så. Men det var ändå lite, det var ju, ja det var jag bara, minnet kom tillbaka. Han var en sexpositiv man som passade på och glötta lite på den svenska eller, städhjälpen.
Eller var han bara en snuskgubbe?
Ja, det kanske han var. Mm. Men vad ska man, han gjorde ju liksom.
Jag tror
ja,
inte ens att han hade formgett de där vägskyltarna. Det låter 100% hittepå att han hade
nej!
Gjort.
Nej. Men han har det alltså. Han hade det. Det var inget. Det fanns artiklar. Jag tror till och med intervjuade honom sen när jag jobbade på lokaltidning. För han fyllde 80 eller något sånt där och skulle firas. Mm. Jo, då, han var liksom. Det var han. Mm. Men det var i alla fall, ja jag vet inte. Han kanske också var en man av sin tid. Han kanske inte ens tänkte att det var så här. Ja, det var väl standard. Mm. Ta sig en liten glött när man kunde. Men skitsamma. Jag tänker att det där att ha en sån där plan är genialiskt alltså. För att det är liksom, man blir både modigare, man vågar liksom lite mer. Så här, kasta sig ut, prova ett nytt jobb, starta ett företag. Mm. Så då, när man tänker att okej, det kan gå åt helvete, förmodligen inte, men det kan det. Och då finns den här planen. Men man blir också lugnare för att man vet att det finns en plan.
Ja. Men sen kan man ju, men det tycker jag det var bra som du sa, man kan ju också se bakåt de gånger man har gjort någonting modigt, när man har bytt jobb eller liksom vågat flytta eller fråga någon eller sagt att man gillar någon som man gillar. Gud, låter som bullen, kommer du ihåg? Man bara, relationstips här. Nej, men alltså, och så kan vi tänka tillbaka, hur illa gick det egentligen? Någonting som man var supernervös över eller stressad över, hur gick det sen liksom? Och sen kan man ju konstatera att man fortfarande är en någorlunda fungerande människa, ja, idag.
Jag tycker också generellt man kan tänka, det här tycker jag också är en tanke som ofta känns mysig att ha med sig. Om man tänker på hur mycket som skulle kunna gå åt helvete bara genom att gå till Coop. Alltså av alla de saker man oroar sig för. Man skulle kunna få liksom ett träd i huvudet, man kan halka, man kan bli påkörd, det kan komma en meteorit, det sug, slukhål. Nej, men man får en istapp i huvudet. Liksom, det är mycket som kan hända bara en vanlig dag. Alltså så många, det är så många saker som har ihjäl folk liksom utspritt över tid som skulle kunna hända, som inte händer dag efter dag efter dag efter dag. Och så är det ju lite mer liksom alla nyheter och hemskheter också. Att det är många saker som man ser, det här skulle kunna hända och som sen inte händer. Mm. Utan det blir någon liten variant, det kanske inte blir toppen, men det blir ändå så här ganska fungerande på något sätt. Mm. Sen har jag också, och det här är kanske mitt absolut bästa knep. Jo, men precis framför mig när jag vaknade har jag satt en tavla, en poster av Jan Stenmark inramad. Och på den sitter det två så här deppiga typer och tittar ut över någon så här, ja, natur eller vad det var. Och så sitter en och säger så här, one day we will all die. Och så säger den andra personen, all the other days we will not. Och det är liksom min första syn varje morgon. Och det låter så otroligt löjligt, men det är, alltså om man ska vara så här, du vet, Instagram, fake, liksom self-caring, så är det ändå så här att sätta sin, liksom, intention for the day. Ja, men precis. Ja. Så är det fan en bra intention, precis, att bara ha med sig att så här, ja, men det kanske inte blir idag, eller så blir det, men det vet vi inte något om, så lev som om det inte vore det.
Det är som jag på ett flygplan.
Ja,
så länge
du
planen inte har störtat, så har det inte störtat.
Nej, men ekonomisk oro då? Vad gör man med den? För den är inte så kul.
Åh gud, den har jag levt med många år.
Ja.
Alltså, fy fan vad det är hemskt. Alltså, och det är så lätt att säga, men oroa dig inte. Men om man verkligen har en ekonomisk oro, är det, ja men, då tröstas man inte av någonting annat än att få en stabil ekonomi. Det kan verkligen genomsyra mycket.
Ja. Och hur hanterar du det då? När du har känt så?
Men jag har ju, det är bra för vi är ju två stycken i mitt äktenskap och det hjälper ju att vara två stycken. Hos oss är det också så att den ena är oroad, då blir den andra extra lugn liksom.
Mm.
Så att då kan den ena, och det kan verkligen så variera. Det är inte så att jag alltid är orolig eller Magnus alltid är den som är lugn, utan det verkligen hoppar från en person till en annan. Och det, ja, det att vara två, det är ju ingen råd precis att tvärtom är det. Ja, det var inget råd att gifta sig precis. Men det, just i mitt fall har det lugnat sig. Och sen när jag ser tillbaka fattar jag att det löser sig. Det löser sig alltid på något sätt. Och kanske också ur ett så här frilansarperspektiv så tycker jag det är väldigt alltså jag hittar någon slags trygghet i att därför man minst anar att det ska komma ett uppdrag eller något annat kul, så kommer det. Det dyker alltid upp någonting.
Ja. Och också det kan vara, för jag har liksom alltid haft en ganska så här respektlös inställning till pengar. De liksom, de bara nuddar kontot, sen har de växlat in dem till något kul. Det har liksom så mitt liv har sett ut sen jag tjänar de där liksom pengarna på
dina första miljoner.
Ja, under soffan. Ja, jag skojar. När jag städade under ploppögegubben soffa. Det växade snabbt in till en tågluff och sådär. Ja, men så har jag hållit på jämt liksom. Och jag har bara lite den inställningen att det, alltså nackdelen är, jag har inget fett sparkonto, men fördelen är, jag har aldrig lagt speciellt mycket tid på att bekymra mig för pengar. Och på något sätt är ju pengar lite så här, de gillar lite respektlöshet. Så tänker jag att ofta är. De vill inte bli tagna på för stort allvar.
Men det är också lätt att säga såklart. Alltså, men jag har inte haft den där, alltså vet, när man lever liksom från krona till krona sen jag var ung och började jobba precis. Men då var det så lätt att anpassa sig ju hela tiden. För då hade man bara sig själv, man hade inte en hög hyra, man hade ingenting. Det är ju en annan sak när man väl har barn och ska skaffa kläder och mat.
Verkligen.
Och det har jag verkligen ingen erfarenhet av.
Nej, och om man är ensamstående och sådär. Det förstår jag såklart. Jag menar bara att det är ju något magiskt med pengar. Att de är ändå liksom, det är verkligen en sån sak som oftast ändå brukar lösa sig. Sen finns det ju de som liksom ganska medvetet sätter sig i skiten. Och där, ja, där får man, alltså jag menar, du vet, spela bort pengar eller vad man nu liksom lyckas fippla bort det. Det är ju liksom en annan sak, men ja, jag vet inte. En nyskild kvinna som åker på liksom ökad ränta i det här läget just nu. Nej, det är inte kul. Men det finns ju någon slags fördel, det finns ju på många sätt man kan spara pengar nu. Alltså man kan köpa barnens kläder på Sellpy för en tiondel av nypriset och så vidare. Alltså det finns ju ändå möjligheter att dra ner på sånt som man inte kanske hade riktigt samma tillgång till för bara några år sedan. Som kan påverka. Mm. Eller att man äter mer vegetarisk mat. Alltså det finns sådana där justeringar man kan göra som ändå håller ner kostnaden.
Men jag tycker kanske om man, alltså det kanske, det är fan svårt att trösta någon liksom, som verkligen har det jättesvårt ekonomiskt. Men jag tänker att om det är någon liten tröst så finns det någon, alltså this too shall pass. Alltså om man har ångest över räntor och inflation och det och andra. Så det kommer att vända uppåt igen. Det kommer att liksom bli bra igen. Vi får bara bita ihop. Och liksom,
precis. Om man känner att man kan hålla i ett tag så, och liksom bara klamra sig fast och sen så kommer det ju andra tiden när det blir lättare också.
Ja.
Och jag vet inte, jag menar inte att jag är så här bara, inte liksom har respekt för pengar.
Nej.
Jag menar inte att jag liksom skiter i pengar. För det är bara inget som, det är sällan det kommer åt mig. Och det säger jag inte för att jag liksom har det bättre ställt nu. För jag kommer verkligen inte från pengar. Jag bara inte har den relationen till pengar. Att det är något som,
det som, nej, vet du vad? Jag tycker det är ganska skönt. Mm. För det som kan göra mig alldeles rabiat är när folk är, som är, har mycket pengar och sådär, men spara in, köp inte den där extra latten och lägg de pengarna istället på aktier eller alltså det provocerar mig otroligt mycket. Alltså det är inte så man blir rik på, att inte köpa latten. Nej. Eller liksom, eller att, utan man blir rik på att ha rika föräldrar. Alltså ännu mer i USA, men också i alltså, det, eller ha lite tur i livet.
Ha lite tur, vadå?
Man ska vara väldigt skicklig om man ska lyckas bli rik på att inte köpa latten. Å andra sidan så tycker jag att man sparar ju rätt mycket pengar på att inte köpa latten, fast man blir inte rik på det.
Nej. Men jag kan bli alltså jätteprovocerad av liksom, du vet, välbärgade människor, för det är ju ändå de flesta om man jämför ett världsligt perspektiv i Sverige. De allra flesta ändå liksom lever, har det väldigt bra. Och sedan så här, nej men gud, jag har inte råd med vad det nu är. De känner att de inte har råd med latten. Eller vad det nu är, liksom, du vet, som blir liksom, känner sig lite drabbade. Så. Och sen så, när man bara krafsar lite på ytan så visar det sig att de, så här, de sparar ju 7000 kronor per månad. Och det finns ju liksom en resa, Mallisresa bokad i februari. Alltså, du bara, men du lider inte. Man måste inte kunna spara jättemycket varje månad. Det är liksom, det är väl härligt när man kör det, men det är inte Nej, jag vet inte. Folk har någon, ibland kanske folk har någon konstig, alltså väldigt så nervösa för pengar på ett sätt som kanske inte är helt liksom,
ja, men det är väl att man har en drömbild av att så här vill jag ha det, och när det inte är så, så blir det obehagligt. Alltså man är för...
Jo, då får man kanske bara ta och steppa ut från den bilden lite och inse att det inte är så farligt, och gå inte runt och oroa dig för att du bara kan spara 5 000 den här månaden istället för 7 000 som du brukar. Jag menar, då får man bara kliva ut från sin egen värld, bubbla lite och tänka att så här, ja, men jag klarar mig. Ja, slutar nu, men vi skulle ge som en pepp i oron. Det blir som att jag skällde på alla som oroar sig istället. Så,
det är så vi gör här i skåpet. Det kan bli vad som helst.
Ja, då.
Man öppnar dörrarna och sen så kommer det något man inte kan ana.
Eller vet.
Exakt.
3 för 1 stycken. Men för också fortsätta bara det här med oro, då tycker jag andra saker som hjälper mig förutom det här att tänka att one day we will all die or all the other days we shall not, så tycker jag att information, alltså min klimatångest som jag hade förr i tiden, som jag tycker är ett larvigt ord och begrepp för det liksom är bara en förlamad situation, den har blivit så mycket mer hanterbar sedan jag började lära mig, och nu läser jag allt jag kommer över och är så intresserad, och det har verkligen varit ett jättelyft för att hantera min oro kring det.
Men är det för att du läser de positiva? För att när man läser rapportering om klimatet och olika temperaturhöjningar, då, det bygger ju bara på ångest.
Ja.
Men du menar att du fokuserar på de bra sakerna?
Ja, men jag fokuserar mer på att lära mig liksom. Mer än att jag kanske inte är jätteintresserad av att läsa liksom så här de liksom värsta liksom skräckscenarierna och sådär. Det tycker jag, det liksom ger mig inte så mycket faktiskt, så, för att det är ju inte riktigt, jag vet inte vad det tillför, utan jag försöker fokusera på att lära mig istället, alltså att jag vill veta vad som görs och vad som kan göras och vad som utvecklas och vad som är, hur det funkar helt enkelt, vad som är vad och så, jag vet inte, det är bara kunskap kring.
Men... Ja, och handling tänker jag också en annan sak. Om man känner att man kan göra någonting, det är ju en tröst. Speciellt tycker jag, men egentligen vad som helst, men klimatet, när man bara okej, okay, från nu äter jag vegetariskt 6 dagar i veckan, eller vad vet jag, väljer att ta tåget när det går. Och det är så små saker, men jag tror det tröstar en själv lika mycket som man är en liten del i en hel värld som håller på.
Men för det där tycker jag ändå är den värsta sortens ångest, för när den är global, att det finns... Att det är för stort för att man själv... Alltså för att om det gäller mig själv, då finns det så mycket som jag kan göra åt det direkt och bara hantera. Och jag personligen är en sån som bara, jag låter inte saken ligga, jag fixar det liksom. Men just den där sortens ångest är ju det svåraste. För att det...
Ja, men jag tänker samtidigt att om man gör... Jag tänker så att jag är så otroligt ounik... Om jag gör någonting och tänker på ett sätt, då representerar jag miljoner människor som tänker på samma sätt och gör samma sak som jag. Alltså sen fattar jag att just jag bor ju i USA där folk delvis är helt jävla dumma i huvudet när det kommer till klimatet. Men det finns jättemånga som inte är det, och det kanske till och med är fler.
En sista tips, att sätta en tidsram för sin oro. Att man är så här, man kan så här, okej, nu är klockan 7 får jag älta det här, sen måste jag bara släppa och tänka på något annat. Man kan styra det där mycket mer än man tror.
Jag känner en som ofta oroar sig för pengar, och när hon, och oftast så sker det liksom på kvällen eller när hon är trött eller på natten, som vaknar och bara så hon har bestämt att jag får inte tänka på pengar efter klockan 10 på kvällen.
Nej.
För att det är då man kan gå in i oron på ett annat sätt. Då kan man bara okej, men imorgon bitti klockan 8 då kan jag börja tänka på det igen. Men nu får jag inte.
Nej. En sån liten gåva man ger sig själv bara att göra det. Så man kan ta emot och bara...
Så man kan ändå inte påverka någonting klockan 10 eller klockan 2 på natten.
Nej, verkligen inte. Och sen också tycker jag, man måste verkligen tänka på, även om det är som sagt den världen vi lever i med all information man bara pepplas på, får man ju, är det lätt att få en känsla av att man lever i liksom någon slags helvetesgap liksom, med lava som brinner under oss. Eller ja, det gör det ju för sig, i jordens mitt. Men ni förstår vad alltså det. Men att det tiden, det har liksom... Jag blev så uppegad av att läsa den här Natt och dag, den här, vad heter han? Natt och dag, den här boken 1793. Ja. Nej, men för det, då kände man så här, helvete vilken lyx att inte leva på 1700-talet. Fy fan vad eländigt alltså. 1800-talet, inte speciellt kul. Tidigt 1900-tal, karrigt, ganska kämpigt. Och kvinnor, då var man fan fucked in the face från första sekund man föddes. Men så att, jag menar, man får ha lite sådana perspektiv också ibland.
Ja, men brukar du kolla på Pompeji-dokumentärer? För det kan jag annars tipsa om, fast åt andra hållet. För att när man tittar på Pompeji-dokumentärer så får man se hur likt livet var. Alltså det är 79 före Kristus.
Ja.
Och hur likt det var. Och hur på samma sätt man lever idag. Och det är otroligt. Jag älskar det. Finns en jättebra tredels dokumentär just nu på SVT Play. Jag vet inte vad den heter, men sök på Pompeji.
Så men kan du, det här är så himla killig grej. Och va? Liksom,
nej, vi är jättemånga som älskar Pompeji. Varje gång jag lägger upp något om Pompeji så det är, jag får så mycket respons. Det är så mycket killar. Folk. Ja, men det är därför det alltid finns Pompeji-dokumentärer också att hitta. Om man går in på SVT Play eller Netflix eller vad som helst.
Inte ens vad Pompeji är, typ. Jo, jag vet det i stora drag. Men varför är det så spännande?
Ja, men för att det är så bevarat. Och så de har ju fortfarande inte grävt fram hela Pompeji. Och om det är någon som mot förmodan inte vet vad Pompeji är, så är det alltså en stad som ligger vid foten av Vesuvius, alltså vulkanen i Italien.
Jag har bara olika pizzor framför mig nu.
I närheten av Neapel ligger den. Och det var då ett vulkanutbrott som täckte staden med oska, med aska heter det. År 79 före Kristus, i oktober, cirka 25 oktober tror jag. Tänk om jag säger fel nu för att min hjärna är helt död, att det är 79 efter Kristus. Men jag tror att det är 79
före. Det är som drunk history, fast history.
Och då så täckte, alltså folk kan inte därifrån, för att de kunde inte tänka sig att det här skulle ske. Utan de kanske gömde sig in i sina rum ihop med sin familj, eller de satte sig i något skjul och sådär. Och
sen de oroade sig inte.
Nej, det gjorde de inte.
De hade nog varit lite oroliga, men de tänkte det här går över, för att det gör alltid. Och sen så satte de sig där. Och sen så, sen gick årtusendena. Och nu så kan de krattar fram och de kan få fram, du vet, nej men har du inte sett det, du måste titta. Det är otroligt, älskar det.
Men kan du berätta hur det är så likt då? På vilket sätt?
Ja, men för att, dels för att det är, du vet, det är så mycket detaljer som har bevarats. Man kan hitta så gamla snabbmatsrestauranger där man kan se i amforerna som är bevarade, så kan man se, okej, här fanns det olivolja, här fanns det, här de åt sjöborrar och sånt där. Och du vet, man kan se på väggmålningarna på väggarna hur det var liksom utsmyckat och var man brukade ligga och käka. Och man vet ju så pass mycket om romerska samhället att jättefascinerande. Och då kan man också se att folk såg ut precis som de gör idag. De hade andra kläder, men det var ju man hade ju precis samma problem, förutom man hade inte sociala medier, så att man slapp ju den skiten. Men man hade liksom samma strävan för sin familj och sina barn och sådär. Jätteintressant.
Ja, men det här med sociala medier är ju verkligen vansinne. Jag känner nu bara att varför liksom ska man hålla på och bara pumpa sig själv med liksom en hel mänsk, vi klarar inte det.
Nu när jag såg senast förresten, då hade de hittat ett rum som var fullt av erotiska bilder på väggarna. Där tror de att de kanske spärrade in, att det fanns lite titthål in i det rummet. Så det de tror är, alltså det är mycket som bara
det var en spekulationer.
Ja, att man lät liksom kanske en slav som och någon, eller du vet, några slavar att okej, nu vill jag se det här. Och så fick de göra det där inne. Så stod man och tittade genom sitt lilla fönster. Här har du sexpositivitet, Sissa.
Ah. Ja, då.
Riktigt gamla människor.
Ja.
2000 år gamla.
Mumiesex. Mumifierad.
Jag låter som en sån Pompeji-expert.
Ja, alltså jag har aldrig eller sällan hört dig tala så passionerat om någonting. Nej. Hanna, det
är... Jag vet, men det är för att min hjärna, det är perfekt nu för min hjärna att tänka på sånt här. Men det är också så här, vi är många som har fått den här besattheten av Pompeji för att det fanns ett barnprogram i Sverige på, det måste ha varit 80-tal, en gubbe som hette Hatte Furuhagen som var och besökte Pompeji och pratade om det här. Och jag minns så väl när han i slutet av programmet så skakade de, du vet, så här, på gammaldags manér. De skakade på kameran och bara, och det finns ingen som säger att det inte kan hända igen. Typ, man bara, woo, nu blir det vulkanutbrott på Hatte. Ja, så spännande.
Nej. Jaha, ja.
Yep.
Ja, det var ju spännande information. Jag blir sugen. Jag kanske kollar. Har vi några tips att dela med oss av?
Ja, Pompeji. Nej, vad ska jag? Yeah. Jag såg en dokumentär, en annan dokumentär häromdagen som heter Killer Sally som finns på Netflix. Den handlar om en bodybuilderbrud som heter Sally som mördade sin bodybuilderman på 90-talet.
Uh-huh.
Och den här, nu ska vi se hur mycket jag egentligen kan säga. Men, ja, men hon blev misshandlad av honom. Så mycket vet man. Och men det är ju en mordhistoria. Och sen är det bara otroligt sorglig. Men också bra om, ja, men just där liksom, hur ens uppväxt påverkar en och vad man blir för person och vad som liksom ärvs i generationer. Hennes barn är också med och pratar. Alltså de är vuxna idag. Men jättebra. Killer
var pappan,
Sally.
Var han pappa till barnen? Eller fick
han var inte pappa till barnen. Men okay. han fungerade som deras pappa.
Aha.
Mm.
Oj, vad spännande. Ja. Peppa, vad har du för tips?
Jag skulle tipsa om en bok och en framtidsfilm. Alltså en film som inte har kommit ut ännu. Men jag börjar med boken. Det är Ellen Strömbergs Vi ska bara cykla förbi, som är en ungdomsbok som handlar om hur det är att vara tonåring och den där extrema tristessen och samtidigt det suga efter att det ska hända någonting. Och det handlar om två kompisar som cyklar omkring i en småstad. Otroligt bra. Och också nominerat till Augustpriset. Och mitt andra tips är She Said, som är en film som kommer ut om en vecka som handlar om Me Too och Harvey Weinstein och hur det journalistiska arbetet gick till när han avslöjades. Och jag är verkligen en sucker för såna journalistfilmer och tycker det är så intressant med Me Too. Så den ska jag gå och se på bio. Otroligt peppad inför det.
Ha, ja, kul. Mysigt. Mm. Mitt tips är som vanligt lite mer på en enklare nivå. Jag har senaste dygnen inte gjort annat på lediga stunder än pysslat med Rubiks kub. Alltså, jag kan inte förklara vad den här jävla kuben gör med mig. Men jag tänker, jag har liksom aldrig varit någon som har spelat Candy Crush eller du vet, spelat tv-spel eller sådär. Men jag kände lite en känsla av att när man kanske var 10 och hade fått Super Mario Bros. Med sån här Nintendo med sån här orange fyrkantig kontroll som var små liksom hårda knappar man grejer så. Och man blir så här, jag måste bara köra en gång till så kanske klara bana 5-4 och sånt där. Det så känner jag lite med Rubiks kub alltså. Och det är också väldigt, jag tänker att det är kanske skönt att slippa så här skärmens blåa ljus utan bara liksom när man vill så här gå loss i någonting men man kanske inte, ja det vet inte, man kanske tar någon bok just nu eller man kanske, vad det nu kan vara. Alltså Rubiks kub är, men man måste ju YouTubea lite då, det är ju det. För att man kan inte bara sitta på måfå, för det blir för tråkigt. Alltså då kommer man ingen vart. Utan man måste YouTubea, och så finns det ju såklart massa experter på YouTube som kan allt om Rubiks kub. Så plockar man upp lite tips från här och där. Jag har fortfarande inte löst den jäveln, jag har det sista översta lagret kvar. Men jag ligger liksom på kvällarna nu, påpälsad i sängen och har det så mysigt. Och så kör jag Rubiks kub. Och jag sitter också framför brasan med Rubiks kub. Jag kör mycket Rubiks kub. Det är så...
Ja, men det måste ju vara lite grann som att sticka. Det är liksom ett handarbete där huvudet bara får koppla av och tänka på något annat.
Ja, exakt.
Men
så.
Du känner också Victoria, hennes son eller även söner, de har ju hållit på något extremt mycket. Jag har aldrig sett folk som löser Rubiks kub så snabbt. Yes. Och alltså jag vet att åtminstone den yngre, vet, han önskade sig ju bara olika Rubiks kub-grejer när han fyllde år. Kanske gör han det fortfarande. Nej, kanske inte.
Är det sant? Men,
ja, men du vet, det är så mycket Rubiks kub. Det gick på 3 sekunder när han skulle
Men Sissan, du kan väl lägga ut lite Rubiks kub-content på skåpets Insta så vi får se hur den ligger och myser och hur långt du har kommit.
Ja, ja det kanske jag gör. Ni ska få se. Jag vill bara liksom... Okej, det kanske inte är Rubiks kub, men det är härligt att ha någon grej som inte är... Ja, precis. Det är något, har något att pillra med. Och jag vill slå ett varmt slag för Rubiks kub. Jättekul. Plus man får liksom... man får vara lite smart, man får vara lite skärpt, men det är också väldigt repetitivt, så det är lite som att tänka på Petter fast next level liksom.
Ja. Hörni, och med dessa ord drar vi igen luckan till skåpet. Tusen tack för att ni har lyssnat. Kom ihåg att prenumerera, gå in och tryck på prenumerera och skriv gärna en recension. för oss, för det gillar algoritmen att lyfta den upp på podd och fler kan nås av det här innehållet. Sista Johanna, tack för idag. Johanna, krä på dig. Sista löskuben. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.